irländaren Ronan Keating, en gång i tiden med i pojkbandet Boyzone, avslutar den här timmen som har lett oss fram till klockan 11. Det är dags för ekonyheter och vi lämnar över till Carina Segura Morberg.
Sveriges Television har ännu en gång utsatts för en överbelastningsattack. Attacken inleddes igår kväll och pågick under morgonen och ledde till tekniska fel både på sajten och i appen. SVTs vd Ann Lagercrantz säger så här om det som hänt.
SVT har haft upprepade attacker och vi är ju ganska vana för vi parerar och klarar attacker hela tiden. Men det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Det här är den största attacken vi har haft på SVTs historia och det är klart att det är allvarligt. Samtidigt vill jag betona att vi klarar vårt samhällsuppdrag. Vi kan publicera nyheter, vi kan publicera viktigt meddelande till allmänheten. Men det här har en publik påverkan och det får en stor uppmärksamhet. Och det är ju precis vad antagonisterna vill.
Hur påverkades de som var i tjänst under attacken? Attackerna, ska jag säga.
Nej, men det här leder såklart till en stress, till en orimlig arbetssituation för våra medarbetare som har gjort ett heroiskt jobb att säkra just att vi kan publicera så mycket som möjligt. Vi når ut med nyheter, vi når ut med VMA. Och här har ju trafiken har ju försvunnit intermittent. Så det beror lite grann på var man befinner sig, vilken internetleverantör man har. Så att publiken har blivit drabbad, men det ser ganska olika ut.
Reporter Linda Chanwell. I Österrike hölls klockan 10 idag en tyst minut med anledning av skolskjutningen i staden Graz igår där en tidigare elev sköt ihjäl 10 personer. Attacken är den dödligaste i Österrike i modern tid och den 21-årige misstänkte gärningsmannen tros ha tagit sitt eget liv. Motivet till dådet är fortfarande oklart men polisen ska ha hittat ett avskedsbrev och en hemmagjord bomb i 21-åringens hem. Lastbilstillverkaren Scania arbetar inte aktivt för att köpa konkursade batteritillverkaren Northvolts utvecklingscenter i Västerås. Där uppger bolaget i ett uttalande till Ekot. Under dagen har tidningen Financial Times skrivit att Scania vill köpa utvecklingscentret tillsammans med andra och att bolaget därför vill bilda ett konsortium, alltså att man går ihop med andra parter. Men nu tillbaka visar Scania delar av de uppgifterna. Däremot så bekräftar bolaget att man varit med i processen och än så länge inte sagt nej till att vara en del av en lösning som räddar utvecklingscentret. I Danmark har en svensk tonåring dömts till 8 års fängelse efter att ha skottskadat en man i Köpenhamn förra året, rapporterar den danska nyhetsbyrån Ritzau. Brottet föregicks av en chatt där svensken blev lovad pengar för att genomföra mordet. Ekot Carina Segura Morberg.
Vi har mulet väder och regn under en stor del av dagen här i Stockholmsregionen. Temperatur 12-15 grader, vind omkring nordväst. Först under natten sen kommer det klarna upp västerifrån. Patrik Larsson är vår vän på trafiken för tillfället och vi ska börja med att kika till City, eller hur?
Ja. Yeah. Det ska vi. Vi ska först till Norrlandsgatan, korsningen Lästmakargatan. Sen en bra stund står en trasig lastbil där och täpper till ganska effektivt. I ungefär samma trakter så återinviks Kungsgatan nu med start klockan 11. Det är utanför 35, det vill säga mellan Kungsbron och Sveavägen, som det är lite häppning en stund framöver. Men som jag förstår kommer gatan att vara öppen för trafik. På stora vägar runt om i vårt område är det just nu tämligen bekymmersfritt.
Tackar Patrik, Dolly Parton, 9 to 5. Snart springer studenterna ut. Jag har dem ena örat. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5.
Your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Hör ni hur det sorlar där i bakgrunden? Nu är det ju dags. Vi ska få följa med, vi ska få springa ut, vi ska få ta studenten allihopa som traditionen är här i P4 Stockholm. Vi följer ju en student när som helst händer det. Vi lyssnar på Teddy Swims och så är vi redo. Det här är P4 Stockholm med Rasmus Almerud.
Sound when I
Det är Teddy Swims. Det här är P4 Stockholm. Katrin Rett ger oss de lokala nyheterna idag. Men ibland, Katrin, så är det inte så lokalt, men nej, ändå värt att nämna.
Och ändå vill man bara ropa stoppa pressarna.
Ja, berätta vad som har hänt.
Ja, nu är det så här, förstår du, att en krushuvad pelikan, jag visste inte ens att det fanns sådana, jag visste att det fanns pelikaner, men inte just krushuvade. En sån har för första gången någonsin setts i Sverige, och det uppe i Jämtland. Den ska ha observerats då både i någonting som heter Orrviken och så i en sjö på Frösön. Och det här är en art som normalt hör hemma i sydöstra Europa men också i Asien. Och enligt Christer Pålsson från Jämtlands ornitologiska förening så är det så att ungfåglar ibland kan flyga fel, och han tror att det kan vara så i det här fallet. Han fick tydligen syn då på fågeln i Ändsjön på Frösön och beskriver det här som en spektakulär upplevelse.
Det förstår jag. Mina rötters Frösön är liksom...
är det så?
Skåde, ja, visst.
Oj.
Ja, släkten därifrån. Skådeplats för
ja, vad roligt.
Denna pelikan.
Vill man höra otroligt den här Jämtlands ornitologiska förening Christer, så finns det en längre intervju med honom i vår app SR Play.
Ja, men toppen. Jag gissar att några av dem jag träffade i Kungsträdgården när den här specialmåsen från Nordamerika hade landat i förrgår. Några av dem är nog på väg med tåg eller bil
redan
eller flyg
nu,
eller helikopter norrut för att kunna kryssa. Japp. Samtidigt så lyssnar vi in här lite grann på hur det låter där Ebba Broye gymnasium i Nacka, NASA 22, gör sig redo för att springa ut. Lugnt än så länge. Vi återkommer dit alldeles strax. Det här är Miss Li, Lev nu, dö sen i P4 Stockholm.
Lev nu, dö sen. Tänk inte mer på morgondagen, även om regnet bara öser. Har varit där på botten, ja det löser sig. Det skiftar snabbt även om molnen ligger över dig. Se mig flyga, se mig dyka. Se mig glida runt, rakt igenom, upp och ner. Genom tid och rum har jag blivit dum. Finns inga hinder nu, skiter i vem som vinner nu. Jag har inte någon tid för sånt. Måste flytta härifrån innan det blir för trångt. Jag säger som en bädda får man lycka. Och jag kommer aldrig bli som dem. För nu tackar jag livet. Sen. Även om det är fattigt just nu, jag lovar du blir rik sen. Och jag snackar inte materiella saker. Det är sånt som stressar dig, håller dig vaken. Gör det som du gör bäst. Forma ditt öde, rid aldrig på någon hög häst. Se mig skratta, se mig gråta, se mig frälsa dem. Om inte det så har du aldrig riktigt älskat någon. Och jag har aldrig någon beef med folk. Mamma sa alltid till mig, Linda, skit i sånt. Jag säger som en bädda får man ligga. Och jag kommer aldrig bli som dem. För nu tackar jag livet.
Mycket som händer idag. Det är utspring, det är skolavslutningar för många grundskolor i Stockholms stad bland annat. Och så är det Järvaveckan som drar igång. Farsad är där.
Det är jag, och jag har precis tagit mig in här, och nu står jag faktiskt under ett tält, i prästtältet, så för att jag är ju dyngsur. Jag har ju stått här ute och väntat. Mitt emot mig står arrangören för en av arrangörerna för Järvaveckan, Ahmed Abdirahman. Idag drar du igång. Hur känns det?
Det känns jättebra. Det har vi förberett ett helt år, och nu är vi här ytterligare 4 intensiva dagar framför oss. Det känns fantastiskt. Det ska bli spännande att få till de här viktiga samtalen och bryta segregationen utanför skapet.
Mm. Det här är vad du vill. Har du de förväntningarna? Det här är inte första året ni gör det här. Ni har gjort det här sedan 2016. Hur har det här liksom växt?
Det har vuxit väldigt mycket. För oss handlar det om att varje år få möjlighet att göra det vi kallar nästan värnplikt för demokratin, värnplikt mot utanförskapet, så vi kan stärka vår demokrati, skapa möten som inte sker. Vi lever i ett väldigt segregerat land mellan majoritetssamhället och de nya svenskarna, första, andra generationens nya svenskar. Om vi inte får till den här sammanhållningen, de här mötena, då är det också mycket lättare för andra aktörer, både inhemska och uthemska, att skapa sprickor och utnyttja de klyftorna och utanförskapet. Så det vill vi bryta.
Mm. Och hur ska ni göra det? Vad kommer ske här under de här närmsta dagarna?
Vi kommer ha panelsamtal, politikertal, företagare, myndigheter. Det är myller av aktiviteter, kultur. Vi vill skapa en arena som möjliggör möten mellan riktiga människor och ingångar till politiken, så inte politik och samhällsengagemang blir bara för de välutbildade, de rika, de väletablerade, utan det måste vi skapa olika förutsättningar för. Och därför har vi massor med aktiviteter för de yngsta till de äldsta.
Också mycket konserter här också, har jag sett.
Det stämmer bra. Ikväll har vi Daniel Adams-Ray, vi har Cherry, vi har väldigt många som kommer uppträda under veckan. Vi har mycket annat. Vi har ju också en konstverk som handlar om mod. Hur kan vi visa mod i en tid där vi utmanas i våra demokratiska samhällen? Men också ett mod i oss själva att våga bryta våra vardagsmönster för att skapa och träffa nya människor.
På måndag, när ni börjar plocka ner och allting är över, vad hoppas du att liksom besökarna och folk har liksom tagit med sig härifrån?
Vi kommer plocka ner den på lördag kväll.
När ni börjar snabbt.
Ja, precis, ja.
Ni har inte tillståndet, eller?
Jo, det har vi. Men vi hoppas såklart då att under de här dagarna har vi skapat och sådd över 50 000 frö. Och kanske inte alla växer till en gigantisk träd eller blommor, men vi hoppas att över åren kommer många av de samtalen, de intrycken, skapa värdefulla skugga i hettan av utanförskap och skydda oss mot framtiden. Så det tycker vi är viktiga att ta med sig.
Säger alltså Ahmed Abdirahman, grundare och arrangör bakom Järvaveckan. Tack så mycket.
Tack själv.
Och det är Farsad Nouri, vår reporter på P4 Stockholm, som är på Järvaveckan. De har öppnat precis för 17 minuter sedan, slog de upp portarna för den här gången på Spånga IP. Jag ska ta och lyssna lite grann hur det låter i Nackatrakten. Rosanna, vad händer där?
Ja, men här är spänningen hög. Rektorn gick precis upp på scenen och sa: jag ber ursäkt för att det här tar lite tid, men nu så verkar det som att studenten är redo. De har sjungit sin sista sång, haft sitt sista pep-talk. Regnet öser ner, precis som Farsad sa här, är jag också dyngsur, och det är man i publiken också. Men det verkar som att det rör sig om sekunder innan det är dags.
Då är det väldigt, väldigt snart dags här.
Vi lyssnar vi har det. Väldigt snart dags.
Vi ska introducera vår rektor som ska hälsa er välkomna. Stor applåd för Peter.
Ni får njuta av det där, Rosanna. Vi kör lite musik och så kommer vi tillbaka alldeles strax.
Alla hjärtligt välkomna till Ebba Brahes.
Det är på gång. De ska strax springa ut. Låt rektorn tala. Det får de göra privat. Vi vill ha jublet och korkarna som flyger, eller hur?
Under himlen, över borden, efter allt som hänt, du ser på mig med sol i ögonen. Hur är livet? Ska du ut sen? Snart vaknar hela stan, och det är happy hour hela dagen. Där utanför mitt fönster har träden hittat hem. Nu grönskar det, men jag är inte där.
bästa tiden. Vi är i den så underbart. Men jag har fortfarande långt till sommaren.
I Rålis har studenterna fått i sig vad de tål. Vi står på Västerbro och tittar på Riddarfjärden. Himlen brinner, aldrig riktig natt. Du säger att du tänkt på mig ibland. Jag blundar och jag känner som om jag hittat hem. Och allt är rätt, men jag är inte där. Bästa tiden, vi är i den så underbart. Men jag...
Då ska vi ta studenten tillsammans med Rosanna och Nacka-gänget. Vad händer?
Utanför Ebba Brahe gymnasium så höjs mikrosiken. Jag ser vita klänningar, vita strumpor som hoppar. De flyttar fram av de här ballongerna som kommer till. Regnet öser ner utanför gymnasiet. Och nu så är det snart dags för Stella Nestius som vi har följt. De tar studenten från Nacka gymnasium tillsammans med sina klasskompisar. Här utanför så är det förväntansfulla miner. Föräldrar, kusiner, mormor, morfar, kompisar. Alla börjar höja sina skyltar. Även uppe på scenen. Och konfettit, det fortsätter att ösa ner. Det går i guld, det går i silver, blått och vitt. Och skyltarna med 4-5-åringar, de vittas med. Och det glada min i publiken. En rektor står lite vid sidan av och ser väldigt stolt ut. Snart är det väl dags för den traditionsenliga studentmusiken. Och vi ska se ifall jag kan hitta Stella här någonstans på scenen och fånga en direkt reaktion. Här har vi henne. Studenterna börjar göra sig redo för Stella! Grattis!
Tack!
Hur känns det?
Så jävla bra!
Du, vi har ju följt dig sedan igår, men det här är en lång resa som avslutas med dig idag. Kan man förstå att du tar studenten idag och kliver ut i vuxenlivet?
Inte riktigt! Det kommer att lägga sig sen! Det är så jävla bra!
Ja, det är glädjeskrik bland konfetti. Stellas mamma står där i publiken en bit längre bort. Hon kommer att följa med sen på resan som man gör på flaket. Jag frågade henne, men mamma Sanna, vart är flaket då? Nej, det visste hon inte. Och det visste inte Stella heller. Så det är en hel del projekt som ska ta i tus med. Men det är en glädjens dag. Det är regn som faller ner och tårar som rinner ner för både studenternas och släkternas kinder här. Direkt alltså från Ebba Brahe gymnasium. Ja.
Är det många kostymer och klänningar som behöver kemtvätt efter det här?
Vet du, det skulle jag gissa på. Många har ju skaffat sig så kallade overaller, men de är ju exkluderade för den här flakturen. Men det är en hel del blöta kostymer. Kanske ska fråga dig. Hallå, Tim heter du. Hur ska du tänka med vädret nu när du har tagit studenten och det bara öser ner? Du har något speciellt material på din kostym också.
Det är sammet, det stämmer. Jag vet inte vad jag riktigt säger, men...
Studenten i sammet och regnet öser ner. Men det kanske är det sista bekymret man har en sån här dag.
Ja, nej. Kanske inte, men det löser sig. Det gör det. Det får man hoppas i alla fall.
Tim alltså med studentmössan på, kostymen i sammet och en grön glittrande sten som skimrar upp. Och det är en av många studenthattar som hoppar upp och ner av glädje här utanför Ebba Brahe gymnasium. Ja, vad händer härnäst då? Jo, vi ska ju upp på ett flak. Vart jag är någonstans, det ska jag ta reda på. Men det ska bli riktigt härligt att faktiskt få åka flak igen. Det var ju... Jag vill nästan inte ens göra den huvudräkningen direkt sändning. Det var ett tag sedan jag åkte flak senast, om man säger så.
Du ska få leta vidare i kaoset, Rosanna. Och till känsliga lyssnare får vi be om ursäkt för att ibland sprack lite grann där visselpipan gick loss i mikrofonen. Men så är det när man tar studenten, och säger inte att vi inte får följa med. Vi kommer tillbaka till Rosanna så småningom såklart, för idag tar hela P4 Stockholm och alla lyssnare och följare studenten tillsammans med Stella och gänget i Nacka. Det här är Cher, Strong Enough heter låten. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough. Ja, nyss sprang de ut NASA 22 på Ebba Brahe gymnasium i Nacka. Stella Nestius med vänner, Rosanna. Vad händer nu? Har euforin liksom på något sätt förbytt sig att hitta sina anhöriga eller någonting?
Ja, men precis så är det. Glädjen som kommer här i början när alla springer ut, den är euforisk och den är maxad. Och den är ganska kort. Efter det så är glädjen och stoltheten hos föräldrarna och studenterna kvar. Men det myllrar ut och det blir det här fokuset att nu ska jag hitta min mamma, min pappa. Saker ska hängas runt halsen, kramar ska tas och många obligatoriska foton också. Jag har gått omkring här i det här glädjemyllret och känner fortfarande en hög stämning av lycka som ligger här i luften utanför Nacka, utanför Ebba Brahes gymnasium.
Vart Stella är med sin familj, det vet jag inte, men jag kan nog gissa att hon är väldigt glad. Och en stor dag för hennes mamma också, som tar studenten lite med Stella i och med att hon själv hoppade av gymnasiet en gång i tiden.
Nu då? Ska ni hitta flaket här eller?
Ja, flaket Rasmus, det är fortfarande inte hittat. Jag börjar ställa mig frågan om det ens finns. Stellas mamma har ju varit lite ansvarig för det här flaket och hon hade inte riktigt den kollen. Det kanske är det hon sysslar med just nu. Det kanske är därför jag inte hittar den här familjen. Men flak finns förhoppningsvis och ska åkas.
Då så, jag lämnar er med den uppgiften, Rosanna. Rosanna hittar flaket tillsammans med studenterna. Klockan har blivit 11:30. Vi ska fokusera på de lokala nyheterna med Katrin Rett.
Nu ska Botkyrka kommun börja undersöka den stora avfallshögen i Kagghamra som det konkursade företaget Think Pink lämnat efter sig. Och det är en omfattande provtagning som ska göras av de här massorna som ju brann under en längre period. Anders Utenius är chef för Botkyrkas stadsmiljöavdelning.
Med proverna så är det beräknat 9 stycken containrar ungefär med 7 ton i varje. Vi kan ju se redan nu att det är väldigt mycket plast. Och man ser också rester av de här rosa säckarna som det konkursade företaget har hämtat upp avfallet i. Med den här analysen så kommer vi ju se vad som sen kommer att behöva klassas som farligt avfall och vad som skulle kunna gå till uppvärmning.
Trots att Säpo pekat ut Kina som ett säkerhetshot mot Sverige så arrangerades en stor konferens om tunnelbyggen i Stockholm i våras med statskontrollerade kinesiska bolag som partners. Trafikverkets medarbetare fick särskilda instruktioner inför den här konferensen, bland annat att undvika mingel och alkohol. Arrangören uppger att konferensen bara avhandlat öppen information och säger till Ekot att grundtanke är vetenskapligt utbyte. Ett längre inslag om det här ifrån Ekot i appen SR Play. Idag så ställs en 16-åring inför rätta misstänkt för att ligga bakom en explosion i Hammarby Sjöstad i vintras. Dådet var enligt polisutredningen riktat mot en person på ett skivbolag som samarbetat med den mördade rappartisten C. Gambino och som också ska ha pressats på pengar. Och nu på lördag så invigs Stockholms stads allra första kajbad, nämligen det vid Marievik i Liljeholmen. Badet har 3 bassänger, hopptorn och en grund barnbassäng. Och det är Stockholms stad som kommer ansvara för drift och underhåll. Badet som kommer ha sjövatten i sina bassänger, det är gratis.
Du lyssnar på P4 Stockholm med Katrin Rett som du just hörde och mig Rasmus Almerud. Farsad är på Järvavecka och Rosanna åker studentflak. Men det är ändå inte allt. Här just nu, Anna Tänning, nära dig. Eller vänta, förlåt mig Patrik, höll jag på att glömma dig.
Ja, glömma mig, nära dig. Var ska vi landa?
Jag vet inte. Nej. Det är du och Anna, ni får göra en duett.
Ja, får göra det. Det finns hinder på 276an. Om man åker från E18 och ska börja ta sig mot Åkersberga så i rondellen står en lastbil lite knasigt till. Och sen till alldeles nyss stod det en bil vid Järva krog i riktning in mot stan i vänster körfält på E4 Uppsalavägen och där hann det bli lite kö. I det kollektiva så är det just nu inga stora störningar.
Då släpper vi in Anna Ternheim. Nära dig heter låten. Det är P4 Stockholm du lyssnar på.
Och minns du sommarnätterna på cyklarna? När allt var vi för alltid obrytbart. Jag vände mig och log och du var bakom mig. Jag var så nära dig. Ja, jag var så nära dig. För en stund så kunde jag vara någon annan. Vinden i håret under himlar utan moln. Jag vände mig och tänkte jag är framför dig. Men ändå nära dig, ändå nära dig. Mörkret följer mig var jag än går. Varför blir det alltid så? Jag saknade så, du var så nära mig. Jag var så nära dig. Röda löp på vägen genom skogarna. Ett sista bad och sen är sommaren slut. Du och stod där, torka håret med min handduk. Du var så nära mig, du var så nära mig. Solen sjönk på dagarna, blev kortare. Dina fingertoppar mot min varma hud. Jag minns det som blixtnedslag i hjärtat. Du var så nära mig, du var så nära mig. Mörkret följer mig var jag än går. Varför blir det alltid så? När det är så, du var så nära mig. Jag var så nära dig. Du var så nära mig. Jag var så nära dig.
Hon gick i pension vid 25 för att bli expertkommentator. I P4 Extra onsdag träffar du före detta fotbollsspelaren Irma Helin Zibanejad. Och Lasse Persson följer med på provtagning av sophögen som skandalbolaget Think Pink dumpade i Kagghamra. Och några av sommarvärdarna kommer och gästar oss, så ska vi prata om sjukdomen många fruktar, bältros. P4 Extra 13.04 med Hesa Rösta. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know.
Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
Du lyssnar på P4 Stockholm där vi har pratat de senaste dagarna väldigt mycket om föräldrar som bråkar, hotar och stör i skolan. P4 har gjort en granskning, det är Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans, och hittat ett 30-tal sådana här tillträdesförbud de senaste åren. Vi har nu med oss psykologen Jenny Klevbom som är psykolog i skolan sedan länge. Hej Jenny.
Hej.
Du, känner du igen den här bilden?
Ja, det gör jag, absolut. Nu pratar vi om den här lite juridiska sidan av saker, men jag känner ju igen ganska vanligt faktiskt att det uppstår problem med föräldrar som är problematiska i skolan på ena eller andra sättet.
Hur ofta ställer föräldrarna till problem så att ni som jobbar i skolan upplever att nu är det ett problem?
Ja, det är svårt att säga en gång i veckan. Nej, så ofta är det kanske inte. Men det här handlar ju oftast om föräldrar som har ganska stora svårigheter. Psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller någonting, skulle jag vilja säga. Och det ursäktar ju inte beteendet, men det förklarar ju kanske beteendet. Och precis som hos människor i stort så finns de här problemen även hos föräldrar. Att de blir ohanterligt aggressiva eller går på andra barn och sånt där. Och det är ju ett stort problem när det händer.
Mm. Jag tror en sak som många som har lyssnat på oss under de här dagarna undrat är just, vad är det för typ av grejer? Man kan tänka sig föräldrar som är arga över dåliga betyg. Mm. Man kan tänka sig föräldrar som, vi har hört vittnesmål om att ens barn är mobbat i just skolan, det. Och att man försöker på något sätt skydda sitt barn. Och så kan det också vara ren psykisk ohälsa, missbruk. De här olika, är det lika mycket av allt sånt här, eller är det... Det låter som att du är inne på att det mest handlar om personer som har problem.
Alltså ska jag säga, det jag tror är ganska vanligt, det handlar om små barn som har separationsproblem. Alltså som har svårt att stanna kvar i skolan när föräldrarna vill gå till jobbet. Det här är ju vanligt på förskolan också. Och där händer det då att föräldrar själva har så svårt att ta sig därifrån att de på något sätt blir kvar i skolan. Det här löser man ju oftast utan att blanda in juridik, och man har samtal och man kopplar in elevhälsan och man får stöd från olika håll. Men det kan ju ta ett tag innan man kommer till en lösning. Men sen har vi ju de föräldrarna som exempelvis upplever att deras barn är mobbade trots att skolan inte riktigt ser samma sak, och som då tar lagen i egna händer och kanske går in i klassrummet och skäller ut en 7-åring som de tycker har varit på deras eget barn. Och det kan vi ju inte ha i skolan. Det är ju en arbetsmiljö det här för barnen. Och andra barn kan ju bli väldigt, väldigt rädda av en sån händelse.
Om det nu är så att föräldrar kommer in i skolmiljön så att många, flera barn kan se det här och uppleva det här och uppträder på ett sätt som inte är okej i skolan, hur påverkar det här barnen, både deras egna barn och andra?
Ja, alltså tar vi extremfallet som jag faktiskt har varit med om, att det blir våld i skolan från en förälder. Det är ju lika illa som att man är utsatt för våld hemma, eller alltså våldsutsatthet är ju oftast väldigt skadligt för barn och traumatiserande. Och jag kan tänka mig barn som var rädda för att gå till skolan efter en sån händelse, även om de inte på något sätt har varit inblandade i händelsen. Det räcker ju för barn att vuxna höjer rösten för att de ska bli ganska rädda. Och om det då dessutom liksom börjar kasta saker eller slängas ur sig fula ord och sånt där, så blir det ju jättejobbigt. Särskilt för små barn såklart.
Mm. Är det någonting som man känner att man ibland behöver hantera efter att sådana här saker har hänt i skolan?
Absolut, absolut.
Med barnen alltså, då tänker jag.
Ja, men verkligen. Och det behöver man ju prata med barnen om, och det behöver man ju göra på ett väldigt fint och diplomatiskt sätt. För det handlar ju om att man inte ska fördöma den här föräldern, särskilt om man som skolpersonal kan se att det här är ju en förälder som det i grund och botten är synd om och som behöver hjälp så att säga att hantera känslor eller i sitt föräldraskap.
Som psykolog då i skolan, går det att på något sätt sammanfatta lite grann hur du tycker att föräldrar ska förhålla sig i sina kontakter med skolan? Hur ska vuxna bete sig runt skolan?
Det går verkligen att sammanfatta, därför att det är så att det är helt avgörande för barn att föräldrar och skola samarbetar. Det gäller också separerade föräldrar, det vet de flesta om, att man ska samarbeta med sitt ex. Men det gäller verkligen skolan, och att liksom vara i konstant krig med sitt barns skola, det skapar mycket, mycket svåra lojalitetskonflikter för barnet. För barnet ska vara där hela dagarna och tycker om sin lärare och tycker om sina kamrater. Så att som förälder har man ett stort ansvar att liksom uppnå den här samarbetsklimatet eller byta skola om det inte lyckas och det här bara pågår månad efter månad eller år efter år.
Så det är helt enkelt i det fallet där en förälder, för det måste ju finnas sådana fall där ute att en förälder faktiskt har rätt i att skolan inte gör vad som behövs. Att typ, alla har inte fel, alla föräldrar. Men då är det byta skolan som kanske är den slutgiltiga, om man inte får det att funka.
Ja, alltså jag tänker ju att det aldrig är ett råd man vill ge en förälder så där i förstone. Men om det har gått lång tid, och det är klart att även bland lärare finns det sådana som lider av psykisk ohälsa eller är direkt olämpliga som lärare. Och skolor kan liksom ha ständiga personalbyten. Det kan vara stora problem på vissa skolor. Och i ett sånt läge behöver man ju som förälder i alla fall axla ansvaret. Jag kan säga att jag har hört föräldrar säga, skolan ska inte få vinna. Jag tar inte mitt barn härifrån. Och för mig är det liksom som att kasta sitt barn framför bussen. Det är inte att ta ansvar som vuxen.
Men i möjligaste mån då verkligen kämpa till sitt yttersta för att få det att fungera tillsammans, samarbeta som förälder med skolan. Och absolut aldrig storma in.
Nej, boka ett möte. Och är det svårt att få ett möte så får man gå uppåt i organisationen, kontakta rektor och skolledning och så vidare.
Stort tack Jenny Klevbom, alltså psykolog som har jobbat i skolan länge, fortfarande gör det. Tack för att du kom hit.
Tack själv.
Det här är London Beat, det är P4 Stockholm du lyssnar på. Den här låten heter I've Been Thinking About You.
I'm
Ett ständigt öga på nyhetsflödet i P4 Stockholmsstudion har Katrin Reth. En person inom politiken har lämnat oss väldigt tidigt.
I TT-flödet här så kom för några minuter sedan att tidigare statssekreteraren Ulrika Schenström har gått bort, och det här efter en tids sjukdom. Hon gick ju in i politiken och blev Moderaternas presschef 2002 och snabbt också en av partiets mest inflytelserika personer. Till exempel så var hon ju med och utformade strategin för nya Moderaterna och fick efter valet 2006 en statssekreterarpost. Och sen dess, efter det, så har hon varit aktiv bland annat som konsult inom kommunikation. Ulrika Schenström har nu gått bort och hon blev 52 år gammal.
Och så var det också en dom som du har sett i flödet.
Ja, men precis. Det är en 36-årig man som i över 7 års tid som anställd på ett eventbolag har överfört pengar från det här bolaget och ytterligare 2 inom koncernen till sina egna konton. Det handlar om totalt 36 miljoner kronor. Nu har han dömts i Stockholms tingsrätt till 4,5 års fängelse.
Du missar inte så mycket när Katrin håller koll på flödet åt oss. Det här är Molly Sandén i P4 Stockholm, slutet av sommaren, trots att den bara har börjat.
Jag var din direkt, du är perfekt. Och du ser det jag ser, vi vill mer. Men vi låter bli, vi ger det tid. För den som längtar kan vänta lite till. Vi hörs i slutet av sommaren. Se hur långt jag kan komma på en enkel biljett utan någon konsekvens. I sommar hörs i slutet av sommaren. Jag har nätter att fånga, göra sånt jag kan ångra. Sen i slutet av sommaren, sommaren. Det kanske måste bli vi sen. Så låt oss njuta av sista tiden. Låt oss skaffa några minnen innan det är för sent. Innan jag bara vill ha dig, du bara vill vara med mig. Innan september kommer med dig, så vill jag stanna ute till säng.
På P4 Stockholm.
Du sa så här: filmade du inte?
Det har tätnat ytterligare i morgontrafiken förstås.
En kraftig brand bröt ut på äldreboendet.
Det första man tänker är ju att skydda sin familj.
Man måste ju vara på huggen när det gäller den här fredagsåten.
Lasse Holm, hej.
Hej!
Har du känt av en konstig lukt nu på morgonen? Så hör av dig varje morgon från klockan 6 i P4 Stockholm.
Lite John Denver, Take Me Home, Country Roads.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. All my memories gather round her,
dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place.
Vår reporter Farsad har tagit sina country roads, men inte home, för du vill inte i Hässelby utan snarare Spånga.
Om man ska, det stämmer, det stämmer. Mitt på Spånga IP där Järvaveckan pågår för fullt, eller för fullt, det är väl precis börjat om jag ska vara helt ärlig. Det är ju det här regnet gör ju att det är, jag vet inte om det är regnet eller om det är tiden eller att det precis har börjat, men det är inte jättemycket folk, mycket alla utställarna är här och just nu är det tal på scen. Det är Aida Hadzialic, verkar det som, socialdemokraten, som håller något tal. Det har invigning talats. Annars är det liksom, det känns som en liksom uppstart, att de håller på att gasa igång. Det kommer och droppar in folk om vart efter, och mycket ungdomar. Jag undrar om inte de har skolan, men de kanske är här med skolan, för jag har sett vissa grupper gå omkring här. Annars är det, ja, Järvaveckan är igång helt enkelt, det känner man.
Så är det, den är igång och vi fortsätter följa den. Det är ju en sorts Almedalsalternativ, eller vad man ska kalla det. Mycket politik och annat som diskuteras där. Nu blir det Rascal Flatts, Life is a Highway. Det är P4 Stockholm, klockan närmar sig 12, då blir det ekonyheter.
Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today, yeah.
Those men.
Då har klockan blivit 12. Det är dags för nyheter från Ekot med Carina Segura Morberg.
Och här är lunchekot i P4 som bland annat handlar om överbelastningsattackerna som SVT drabbats av på kort tid. Och om att utredningen om hur kommunen klarade skolskjutningen på Risbergska i Örebro nu är klar. I nyhetsstudion Carina Segura Morberg. Ja, SVT har för tredje dagen i rad utsatts för en överbelastningsattack som bland annat lett till störningar på deras sajt och i appen. SVT är bara en i raden av myndigheter och företag som drabbats de senaste dagarna. Sverige är under attack, säger statsminister Ulf Kristersson.
Det ärliga svaret är ju ja. Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden. SVT har nu uppmärksammats, MSB jobbar med, SVT jobbar själva med det. Banker, BankID, det är väldigt många organisationer.
För SVT är det nu tredje dagen de utsätts. Och den senaste överbelastningsattacken är den allvarligaste hittills. Ann Lagerkrans är vd på SVT.
Det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Och det här är den största attacken vi har haft på SVTs historia.
Bland annat riksdagen och Arbetsförmedlingens hemsidor har drabbats av liknande attacker nyligen. Men det är för tidigt att veta om attackerna hänger ihop och vem som ligger bakom, säger Ann Lagerkrans. Statsminister Ulf Kristersson igen.
Det säkerhetspolisen brukar påpeka är att Ryssland, Iran och Kina är de tre länder som rätt systematiskt sysslar med såna här saker.
Reporter Linda Shanwell. Och med i studion nu finns vår techreporter Sven Karlsson. Ja, Sven, hur är det möjligt att samma sak upprepas dag för dag utan att SVT verkar kunna sätta stopp för det här?
Ja, men det verkar vara en rätt så välorganiserad och ihållande attack det här, och lyssnar man på vad SVTs teknikdirektör säger till exempel, så är man inte riktigt van vid att hantera den typen av attacker. Och man säger också att alltså, de linjära kanalerna, de gamla vanliga kanalerna, de verkar relativt robusta, men digitalt så har man inte då, alltså den infrastruktur och den säkerhet som man har digitalt har man byggt på lite i efterhand i takt med att publiken har flyttat över till att kolla i en app till exempel på telefonen eller digital tv eller sådär. Och då, där verkar man ligga lite efter. Och det tror jag att SVT och många andra organisationer upplever, att vi är väldigt uppkopplade, men samtidigt så har vi en viss skuld vad det gäller beredskap och säkerhet.
Mm. Kan stora företag som SVT skydda sig från såna här attacker då?
Ja, det kan de. Det kräver resurser, det kräver pengar, det kräver erfarenhet förmodligen. Och jag skulle tro att det också kräver ett visst stöd från myndigheter. Nu verkar ju SVT få någon sorts hjälp från MSB, då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Exakt vad det består i får vi väl se, men jag kan tänka med att organisationen kan inte ensamma skydda sig, utan de behöver hjälp från staten också.
Mm. Det säger Sven Karlsson, Ekots tech-reporter. Den liberala debattören Ulrika Schenström är död efter en tids sjukdom. Hon var tidigare vd för tankesmedjan Fores och statssekreterare i Fredrik Reinfeldts regering. 2007 avgick hon som statssekreterare efter ett krogbesök, samtidigt som hon hade jouransvar för krisberedskapen i regeringskansliet. Ulrika Schenström blev 52 år. I riksdagen har det under förmiddagen hållits partiledardebatt. Snart 3 år har gått sedan valet och det präglade debatten. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade den förda politiken.
Jag menar, tar bara faktum att och Kristersson och Jim Åkesson gör det dyrare för vanligt folk att hämta ut sina mediciner. Hur man ska skära ner på stödet till ensamstående föräldrar. Samtidigt som man ger sig själva tusentals kronor i skattesänkning varje månad. Det är ju inte bara orättvist och dåligt för sammanhållningen i vårt land. Det är också en värdelös ekonomisk politik i den här konjunkturen.
Moderatledaren Ulf Kristersson svarade med att varna för den politik som Socialdemokraterna vill genomföra.
Men Socialdemokraterna vill nu att vi ska jobba mindre. Att fler ska vara sjukskrivna och gå i pension i förtid. deras vänstersväng skulle göra Sverige fattigare. Och ett fattigare Sverige är ett farligare Sverige.
Vänsterledaren Nooshi Dadgostar tog också upp den statliga adoptionsutredningens kritik förra veckan och pressade Ulf Kristersson som varit ordförande i Adoptionscentrum.
Jag vill fråga Ulf Kristersson varför han lät adoptionerna från Kina till exempel fördubblas och fortsätta trots att det fanns så många bevis på oegentligheter och på vilket sätt han nu tar ansvar för detta som statsminister.
Tack, statsministern.
Herr talman, det här är ju en allvarlig vantolkning av det som har skett. Avsiktligt förstår jag. Det är ju sånt som Vänsterpartiet sysslar med. Jag medverkade till att tillsätta den här utredningen för några år sedan när det började komma fram information om att det inte hade gått rätt till i alla länder under pågående internationell adoption. Jag medverkade till den. Jag välkomnar att en utredning är gjord. Idag vet vi mycket, mycket mer än vi visste för ett 20-tal år sedan.
Reporter Tobias Sandblad och Erik Ridderstolpe. Så har vi en rättelse i Ekot. Tidigare idag sa vi att anmälningar om arbetssjukdomar som handlar om hög arbetsbelastning ökade med 30% förra året inom området vård, skola och omsorg. Rätt är att ökningen gäller hög arbetsbelastning på hela arbetsmarknaden. Men en stor del av anmälningarna gäller just jobb inom vård, skola och omsorg. I Österrike har det under förmiddagen hållits en tyst minut för att hedra offren för skolskjutningen i staden Graz igår. Samtidigt kommer det fram fler uppgifter om den misstänkte gärningsmannen. Bland annat har polisen hittat en misstänkt bomb i hans hem.
Ja, det var vid en husrannsakan i den misstänkte gärningsmannens hem igår som polisen hittade en så kallad rörbomb. Enligt polisen ska den dock inte ha varit funktionsduglig och det är oklart vad mannen hade tänkt att använda bomben till. Dessutom hittade polisen ett avskedsbrev från den 21-årige mannen som framförallt var riktat till hans föräldrar. Enligt polisen finns det inget i brevet som direkt tyder på mannens motiv. Mannen är tidigare elev på den aktuella skolan i Graz där han igår sköt ihjäl 10 personer och efter det också sig själv. Enligt polisen var 9 av de 10 offren elever på skolan i åldern 15-17 år och den person som avled av sina skador sent på tisdagskvällen var en av lärarna på skolan. De övriga 11 skadade, varav flera skadade svårt, är nu enligt sjukhusmyndigheterna i Graz utom livsfara. Österrike genomför nu från och med idag 3 dagars landsorg och klockan 10 på onsdagsförmiddagen hölls en nationell tyst minut för offren och den österrikiske presidenten Alexander van der Bellen väntas besöka Graz och den drabbade skolan i eftermiddag. Daniel Alling, Berlin.
Idag presenterades en extern utredning som granskat hur kommunen hanterade skolskjutningen på Risbergska skolan i Örebro i februari. På plats i Örebro finns Ekots reporter Felix Österpersonne. Ja, Felix, vad säger den här rapporten?
Ja, men det är en rätt lång rapport, 40 sidor, gjord av Ernst & Young. Jag kan börja med att säga att Peter Larsson, som är kommunchef, han sa att de också hade skickat sina kondolianser då till Graz i Österrike, för att knyta an till det bara lite kort. Men på det hela så säger utvärderingen att de handlade bra, det var ett bra snabbt agerande, de tog stort ansvar för kommunikationen och de får även beröm då från olika intervjupersoner för omtanke och medmänsklighet.
Men vad menar man då hade kunnat göras bättre?
Ja, men dels så kommer det några olika rekommendationer. Man vill att de ska formalisera sin krisledning. Att det gick bra berodde till stor del på personliga kontakter och sådär. Och det hade kunnat formaliseras ytterligare. Sen så vill man också att de ska öva på att lämna ut stora mängder material. För det menar man också gick lite långsamt när alla vi journalister strömmade till kommunens registratur och ville ha ut material. Där hade man kunnat hantera det bättre. Men på det stora hela så visar utredningen att krishanteringen från just kommunens sida tycker man gick bra.
Det säger Ekots reporter Felix Österpersonne med från Örebro. Ryssland har överlämnat kropparna efter drygt 1200 döda soldater till Ukraina. Det uppger den ukrainska staben för behandling av krigsfångar i ett uttalande. Överlämnandet av kropparna är en del av den överenskommelse som Ryssland och Ukraina kom överens om under samtalen i Istanbul förra veckan. Och det får avrunda Ekot i P4 idag som producerades av Louise Haag, och jag som satt här i nyhetsstudion heter Carina Segura Morberg.